Och efter det fina musikstycket så får vi hälsa varandra på denna påskdag. Jag säger Kristus är uppstånden och ni svarar ja, han är sannerligen uppstånden. Och så säger vi det några gånger. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Välkomna till gudstjänst den här påskdagen. Temat är Kristus är uppstånden på påskdagen. Och med det så har vi hälsat varandra. Påskdagen är ju en glädjens dag då vi får påminna oss om att Jesus inte bara dog utan han också uppstod på tredje dagen. Idag så predikar Ulrika Johansson, Stefan Josefsson är organist, Sofia Karlstedt kommer att sjunga och jag själv heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Efter gudstjänsten så är ni välkomna på kyrkkaffe i storstugan. Påskliljorna här på kanten till dopgraven är tänkta att vi får ta med oss hem. Antingen så behåller du den själv eller så tar du med den till någon du kanske besöker under dagen. Pålysningar, ni har sett att de har rullat på skärmen. På torsdag eftermiddag klockan 15 så är det en intressant träff här med besök av brottsofferjouren. Nästa söndag är det nattvardsgudstjänst klockan 10. Predikan Ulrika Johansson och lovsångsledning av Jonas Grännö. Och då har vi också insamling till hela människan. Vår församling ansvarar för frukost och lunch nästa söndag. Och nästa söndag klockan 17 så är det ekumenisk bön för Tabergsådalen på Tabergstoppen. Låt oss be. Herre, jag tackar dig att vi får samlas till gudstjänst. Och Herre, tack för att du dog på korset. Men tack Herre för glädjen över att du också uppstod på tredje dagen. Du lever och du lever idag. Du lever tillsammans med oss och du lever i oss. Jesus, jag ber för gudstjänsten att du välsignar den. Och Herre, jag ber för alla som är samlade här. Att du kan möta oss var och en. Du känner oss och vet precis hur vi har det. Herre, var med oss i Jesu namn. Amen. Erik Warden beskriver temat för idag så här. I evangeliet beger sig kvinnorna de trofasta till graven. Det är mörkt inom dem. De vill gå in i gravens mörker för att smörja en död kropp som berövats på sin strålande själ. Av stoft är du kommen och stoft ska du bli. Istället möts de av ljus. En av Herrens budbärare i skinande vita kläder väntar på dem. Kvinnorna blir förskräckta, skriver Markus. Förskräckelsen uppstår i mörker. Alla är vi innerst inne mörkrädda. Ängeln däremot, med morgonrodnadens trygghet, framstår närmast som leksugen och säger: söker ni Jesus från Nasaret? Som om han tjänstgjorde på hittegodskontoret. Så kommer det: han är uppstånden, han är inte här. Den mest revolutionerade nyheten i mänsklighetens historia förmedlas som en självklarhet. Så måste det vara. För vad har ljuset med mörkret att göra? Och hur skulle han som är liv kunna hållas fången av döden? Han är inte här. Självklart är han inte det. Så sjunger vi tillsammans psalm 154. Dina händer är fulla av blommor.
Thank you. kropp. Men istället får de möta i förvirringen det som väcker liv i deras hopp. Det är då det händer, det är då det vänder. Det är som om livet vänder om. Ljuset är starkare, livet är segrare. Stenen är borta, graven är tom. Genom all död går en väg till liv. När allting är bara mörker, det är bara natt, utan ens ett spår av gryningen.
Då vill jag läsa dagens text, och vi läser från Matteus evangeliet med början i kapitel 27, vers 62. Vi börjar där vi slutade läsa i fredags. Nästa dag, det var dagen efter förberedelsedagen, gick översteprästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus och sa: Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sa han: efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför order om att graven bevakas under 3 dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus svarade: ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gav sig iväg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Kapitel 28, det handlar om kvinnorna vid graven. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Till Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått ifrån de döda, och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för sina lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som har hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom, så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. Så sjunger vi tillsammans psalm 153. Livet vann dess namn är Jesus. Och under tiden så samlar vi in en gåva till församlingen. Swishnumret kommer upp här. Och du som vill har möjlighet att lägga kontanter vid utgången. Låt oss be. Herre, tack för att vi får be för den kollekt som kommer att samlas in. Jesus, välsigna gåvorna så att de kommer till rik välsignelse i församlingen och det vi har ansvar för. I Jesu namn. Amen.
Maria gick mot graven. Innan soluppgången. På den tredje dagen. För att sörja mästaren. Hennes hopp var brutet. Allting var förlorat. Men när hon kom till graven var stenen inte där.
Efter en sån sång behöver man knappt hålla en predikan, men det gör jag ändå eftersom jag har förberett den. Han är inte här. Han har uppstått. Det säger ängeln till om Jesus till Maria från Magdala och från den andra Maria där vid graven. Men hur togs det där budskapet emot av dem, av lärjungarna, av andra runt omkring där och då? Och hur tar vi emot det budskapet idag? Vad betyder det för dig och mig att Jesus lever? Att döden har förlorat och kärleken segrat, som Sofia kommer sjunga i sången Alive efter predikan. Ja, det är saker som jag kommer beröra i den här predikan utifrån det bibelord som vi hörde Eva läsa här förut om Jesu uppståndelse, och också förstärkt förhoppningsvis av de två sånger som Sofia och jag har pratat ihop oss om och valt runt predikan. Men låt oss be innan vi går vidare här för predikan. Ja, Herre, öppna våra ögon så vi kan se dig. Herre, öppna våra öron så vi kan höra dig. Herre, öppna vårt hjärta för det budskap du vill ge var och en av oss idag. Ja, Herre, hjälp oss att förstå vad det innebär att du, Jesus, inte är kvar i graven. Att du inte var där den här morgonen och att du lever. Att du lever än idag. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Maria från Magdala och den där andra Maria som tidigare i evangeliet beskrivs som Jakob och Josefs mor. De kommer tidigt på söndagsmorgonen för att se till den där graven där Jesus har lagts. Men när de kommer bli dit, ja, men då blir det rätt så kaosigt i början, skulle man kunna säga. Jorden skakar. En ängel kommer och liksom flyttar undan en stor sten. Den som har legat för gravöppningen ligger inte längre där den låg nyss. Och även vakterna vid graven, de skakar av skräck för ängeln. Och de faller till marken och ser ut att vara typ stendöda. Och så kommer dessutom den där klassiska ängelrepliken som vi har om och om igen i Bibeln. Från den där ängeln som du satt på stenen, och jag ser liksom framför mig att den satt där lite glad och liksom dinglade lite med benen där, va? Och så säger ängeln till kvinnorna: var inte rädda. Och jag tänker, amen, skojar du? Det är väl klart att de var rädda. Va? Vad tänkte ängeln? Som tusan att de var det. Men ängeln försöker lugna ner dem. Bland annat genom att ängeln säger, amen, jag vet varför ni är där. Jag har koll. Ni letar ju efter Jesus. Han som blev korsfäst. Och där kanske kvinnorna tänkte att jo, men där i alla fall har ängeln rätt. Men sen så kom ett besked där jag undrar om kvinnorna åtminstone först tänkte, men det här kan väl inte stämma. För ängeln sa till kvinnorna, han är inte här. Han är uppstånden som han har sagt. Och för att bekräfta det liksom, så bjuder ängeln med de två kvinnorna in i graven. Så att de själva ska kunna se där liksom att nej, men Jesus ligger inte på den plats där han blev lagd på fredagskvällen. Någonting som kvinnorna själva såg. För de var vittnen till det. Och här är ju en liten spännande sak som jag tänker vi stannar upp lite till. Det här med att ha två kvinnor som utväljs till de första vittnena om den här händelsen. Det var i den här kulturen på den här tiden minst sagt lite udda att välja kvinnor. För kvinnor hade till exempelvis inte på den här tiden rätt att vittna i rättegång. De var inte trovärdiga, rent generellt. Men samtidigt tänker jag att det var just de där kvinnorna som hade sett saker innan. Gör kanske för oss det inte mindre trovärdigt. Och kollar man bibelvetenskapligt på det här, det är ju en del som håller på med sånt och tycker det är viktigt, så då brukar man ju hävda att saker som sticker ut och är lite udda, det är större sannolikhet att det är sant För det är ju lite pinsamt då att det var kvinnor som var vittnen till det här. Och då är det större sannolikhet på det. Men jag tänker mer att det är väl bra att det var kvinnorna som såg det. För de var ju också där på fredagskvällen. De såg när Jesus stoppades in där i graven på fredagen. Och de såg när stenen rullades för. Och nu så var de där och så när stenen rullades undan och så direkt att Jesus var inte där. Men jag har funderat den här veckan på vad tänkte de där två kvinnorna när de såg att graven var tom? Vad trodde de hade hänt när även de kunde konstatera han är inte här? Hur tolkar de vad som hade hänt när ängeln berättade att Gud hade uppväckt Jesus från de döda? Kunde de ha varit med och hört att Jesus någon gång innan hade pratat om någonting i den, liksom åt det hållet som skulle kunna tolkas som att döden skulle förlora och livet skulle segra? Att Jesus skulle uppstå? Eller stod de där bara där matta? Och tänkte, men vad nu då? Inte det här också? Har inte påsken varit tillräckligt jobbig? Ska det här hända också? Ska Jesus vara borta nu också? Jag orkar inte mera. Ja, det där är ju frågor och spekulationer som vi inte riktigt kan få svar på. Men det vi kan veta det är att om nu kvinnorna svävade lite där i ovisshet så behövde de inte göra det så jättelänge. De behövde inte vara där i gränslandet mellan bävan och glädje så lång tid. För efter det, att ängeln skickade iväg dem med budskapet att de skulle berätta för lärjungarna att Jesus uppstått och gått före dem till Galileen och att där skulle de få se honom. Ja, men strax efter det så springer ju kvinnorna på Jesus själv. Och Jesus verkar ju inte ha kommit så långt ändå. För det är ju någonstans där mellan graven och på vägen mot lärjungarna som möts de. Vi får inte jättemånga detaljer om Matteus. Om det där mötet mellan Jesus och kvinnorna. Kanske inte mycket mer än vad Jesus säger. Men jag tänker att för kvinnorna. Kanske också för dig och mig så är det stor skillnad. Att de inte bara hade sett den där tomma graven. Utan också att de fick möta den uppståndne Jesus själv. Och Sofia sjöng här i sången nyss. Maria gick från graven efter soluppgången. Hennes liv förvandlat. Av den uppståndne frälsaren. Och så tror jag det var den där dagen. Marias sorg vände till glädje. Förtvivlan och förvirring försvann all världens väg och ledde istället till en förvandling. För ett möte med Jesus lämnar oss sällan oberörda. Det gör någonting med oss. Och så var det också. Den där dagen. Vi får ju anta att de här kvinnorna följde ängelns och också Jesus uppmaning att berätta det här budskapet vidare för lärjungarna. Det skulle väl kunna vara så att vi inte hade haft koll på det om de hade hållit inne med den uppgiften också. Så de gjorde säkert som de blev tillsagda. Men i Matteus evangeliet så finns det inga berättelser om vad som om något möte mellan Jesus och lärjungarna precis direkt efter påsken. Det finns ju bland annat i Johannes evangeliet. Men jag gillar att Jesus där i mötet med kvinnorna kallade sina lärjungar för mina bröder. För då pratar vi ju alltså om män som hade flytt, svikit, förrått, förnekat, gått och gömt sig av rädsla och säkert mycket mer som inte låg på pluslistan. Man skulle ju kunna tycka att Jesus hade liksom all anledning att vara sur på sina lärjungar på vad som de hade gjort och vad som hade skett. Men Jesu kärlek är så mycket större. Och han är inte det minsta långsint. Allt är förlåtet. Allt är förlåtet efter det att Jesus har besegrat döden och Gud har uppväckt honom från det döda. När Jesus fick nytt liv. Och inte tänker då Jesus gå omkring och vara sur på sina lärjungar efter det. Det kan väl vi förstå allihopa. Men jag tänker också att det är någonting som vi kan vara väldigt tacksamma för. Att Jesus inte är långsint. För den där förlåtelsen, den där nåderika kärleken som Jesus bär på, den räcker även till dig och mig. När vi har svikit och när vi har gjort fel. Men om vi nu inte har några möten mellan lärjungarna och Jesus direkt efter påsk i evangeliet så avslutas ändå det här kapitlet, Matteus 28, med sammanhanget som ju vi brukar kalla för missionsbefallningen. Och i början av det så berättas det att de 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. De där sista orden kan vi ju tycka är ganska tragiska ord. Att inte ens ett möte med den uppståndne Jesus kunde få alla lärjungar att tro fullt ut. Men jag kan också tycka att de där orden är ganska befriande. För det är inte alltid lätt att tro fullt ut. Inte ens när vi vet och fått smaka på att Jesus lever. Tänk er att det är en insikt som många av oss också delar med lärjungarna. Det är lätt att tvivla. Men tack och lov för nåden att vi får vara Jesu lärjungar ändå. Men alla inblandade under den där påskhelgen, de verkar inte vara riktigt helt nöjda med vad som hände. Det berättar Matteus en hel del för oss också. Och de här olika evangelisterna vi har, de har ju liksom lite olika specialiteter, olika områden som de fokuserar lite extra på. Om man skulle liksom jämföra dem och lägga dem bredvid varandra. Matteus är ju till exempelvis rakt igenom hela evangeliet väldigt noga med att påtala att allt som händer det är liksom enligt allt det som står i Gamla testamentet och alla profetier går i uppfyllelse hit och dit. Men en annan specialitet som kanske inte vi tycker är helt bekväma med liksom när vi kollar på den, det är ju att Matteus och kanske särskilt i passionsberättelsen kan anses vara lite antijudisk. Men kanske finns den här berättelsen om hur vaktstyrkan mutas till tystnad av överste prästerna med i Matteus. Bland annat för att förklara alla de där ryktena som fanns i omlopp när evangeliet skrevs om det här om att lärjungarna hade stulit kroppen. Kanske ville Matteus förklara hur kan sådana rykten ha uppstått? Vi kan inte veta hur det verkligen var den där dagen. Om det var så det gick till från början. Enligt vissa som tittar på de här texterna lite djupare så tänker de ju att ja, men det finns ju vissa tecken i den här texten som gör att det kanske inte är så sannolikt att det verkligen var så där. Till exempel så skulle ju en soldat som somnade på sin post skulle dömas till döden på den här tiden. Och då kanske inte känns så jättetroligt att man skulle liksom kunna muta någon till att säga att jag somnade på min post. Även om nu Matteus skriver att de som var de som mutade, de lovade ju också vakten att det problemet skulle de ta hand om nu ståthållaren nåddes av ryktena om de så somnade. Men oavsett så tänker jag, det är ju ganska troligt i alla fall att det uppstod massa rykten kring den här unika händelsen. Det här händer ju inte varje dag att den som anses och uttrycks vara frälsaren och kung och så, att den helt plötsligt har dött och sen inte finns där den skulle ha varit och påstås ha uppstått av en del då. Jag tänker det är intressant att fundera på hur vad som liksom hände runt omkring här. Alltså vad gjorde vakterna där som vaktade graven? Hur ja, även om det hade liksom varit utslagna där ett tag när de låg där, vad berättade de? Vad sa de? Deras fötter vändes upp och ner liksom, och de låg där. Men var det något mer som vändes upp och ner? Vändes deras tankar? Hur vände de upp och ner? Vände det här upp och ner på deras liv att de hade fått vara i närheten av den här upplevelsen? Vad berättade de för sina överordnade? Vågade de säga hur det var? Eller försökte de snygga till det lite och göra det så att de själva kom i bättre dagar? Uppfattade de vad ängeln sa till kvinnorna när de låg där och så helt utslagna ut? Fattade de att alla, eller vad som hade hänt när liksom alla inklusive Jesus var borta där när de kvicknade till? Ja, det är många frågor man ju skulle kunna ställa sig. Och frågor, det har ju många ställt sig. Om det är ju då kristendomens centrala fråga om Jesu uppståndelse. Kanske var du en av dem som såg Martin Modéus intervjuades i programmet 30 minuter i december 2023. Då fick han ju frågan om uppståndelsen, om man trodde på den. På bästa sändningstid i SVT. Och så fick han frågan om hur tänker du att det gick till? Frågade där programledaren. Och kanske såg och hörde du när ärkebiskopen så befriande besvarade den frågan med: det vet väl inte jag. Men att uppståndelsen har skett, det kan vi tro på ändå. Även om inte vi vetenskapligt kan bevisa hur det gick till. Och vi var ju inte där heller och såg det. Ja, aposteln Paulus tycker det här är riktigt viktigt. Och han gick så långt så han sätter liksom hela, han sätter det i ett resonemang som vi har i 15 kapitlet i första Korintierbrevet. Han sätter liksom hela tron på spets med det faktumet att uppståndelsen har skett. I vers 14 där så säger han: men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Alltså snacka om att lägga alla påskägg i samma korg. Men så viktigt är det. Så viktigt är det med att uppståndelsen verkligen har skett. För utan uppståndelse så finns det ingen tro på den uppståndne Jesus. Så jag hoppas att även du kan liksom tro på kärnan i den här berättelsen. Tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Tro på att döden har förlorat och kärleken segrat. Tro på det där, han är inte här, vittnesbördet. Att det stämmer. Och att anledningen till att han inte är här, att han inte var där den där morgonen, ja men det är ju för att Jesus har uppstått. Det här var det som det handlade om när Jesus mötte kvinnorna där på väg ifrån graven. Och som var viktigt också sen när han mötte dem igen i Galileen. Det är den Jesus det handlar om, men det är också den Jesus som vill möta dig och mig. Och det är den Jesus som vill förvandla ditt liv och vill ge även det ett nytt liv. Så när vi går härifrån idag, ja men då kan även du och jag få möjligheten att sprida det här budskapet vidare. ut över vår värld. Vi kan berätta för andra att döden är besegrad, Jesus lever. Och låt oss liksom få fatt på det här. Få fatt på att det faktiskt är på grund av dig och mig. Och på grund av Guds stora kärlek till dig och mig som Jesus inte bara dog. För han kunde heller inte vara kvar i graven på grund av kärleken till oss. För Jesus lever och han är vägen, sanningen och livet. Och han vill gå där tillsammans med dig. Amen.
But you could breathe and leave a trail of galaxies and dream of me. What kind of love is writing my story till the end with mercy's pen? Only you. What kind of king would choose to wear a crown that bleeds and scars to win my heart? What kind of love tells me I'm the reason he can't stay inside the grave? You. Standing here before my eyes, every part of my heart cries, alive, alive. Look what mercy has overcome. Death has lost and love has won. Alive, alive. Back from where they came with just one name. What other heart would let itself be broken every time till he healed mine? You. Into dawn, running right into your arms, alive, alive. Look what mercy's overcome. Death has lost and love has won. Alive, alive. Hallelujah, risen Lord, the to all mysteries, the Lamb of God who rolled away the stone in front of every grave. overcome. Death has lost and love has won. Alive, alive. Hallelujah, risen Lord, the only one I fall before. I am His because He is alive.
Nu får vi dröja en stund i bön och förbön och låta dagens glädjande budskap liksom sjunka in. Och du har möjlighet under tiden att tända ett ljus, skriva ett förbönsämne, och lämnar du lappen öppen så läser jag den sen. Annars så viker du ihop den. Ulrika finns här ifall du vill ha personlig förbön. Och under tiden så sjunger vi sångerna 829 och 830.
Thank you.
Låt oss be. Herre, först lägger vi våra personliga bönämnen för dig. Herre, du vet precis vad var och en tänker på och ber för. Och sen ber vi för ljusen här i ljusbäraren. Du vet precis vad som finns i varje låga. Och tack gode Gud för att vi får komma, stora som små, och bära fram det som tynger oss och det som glädjer oss. Och du tar hand om allt, Herre. Vi ber också för basgrupp nummer 8. Herre, du vet precis vilka som ingår i den gruppen. Herre, tack för att vi får lämna dem till dig. Att de får känna att de är burna av dig och att de leds av dig, Herre. Och sen ber vi för kyrkfikat. Herre, tackar dig för gemenskapen som uppstår runt kyrkfikat. Tack för att det är värdefullt. Att vi kan prata med varandra och vi kan ge varandra glädje genom att umgås och ha trevligt tillsammans. Vi kan också dela andra saker, Herre. Och sen ber vi för hyresvärdar och byggsektorn. Tack, Herre, för vårt samhälle, för alla de nybyggda bostäderna och alla som flyttar in där. Vi ber naturligtvis, Herre, för att många människor ska upptäcka missionskyrkan här mitt i samhället och känna att de som vill är välkomna hit. Vi ber också för byggsektorn, en tuff bransch, Herre, där många har kanske gått på knäna eller till och med kanske fått stora ekonomiska förluster. Men Herre, tack för att vi också får ingjuta hopp. Det blir bättre. Låt oss hålla ut. Vi får lita på att framtiden har mer att ge. Så vill jag dela. Det är nog nästan 2 månader sedan jag skrev en lapp om en kvinna som har cancer och att tumören skulle krympa så att de kan operera bort den. Hon har genomgått flera tuffa behandlingar under tiden och nu till veckan så ska hon på ett nytt läkarbesök. Och min bön är att tumören har krympt så pass så de kan ta bort den. Sen är det en annan kille som har sina rötter i Taberg som också är hårt prövad av cancer. Herre, du vet vem jag tänker på. Jesus, tack för att vi också får komma med sjukdomar och be om läkedom. Du är den stora läkaren, Herre. Tack för att du med dina händer kan gå in och ta bort det som är sjukt. Det som inte ska finnas i kroppen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Och för allt det som är i ditt liv, det du står i här och nu, det som är dina glädjeämnen i livet, det där du är riktigt tacksam för, men också för det där som gnager, som gör ont, den där sorg och smärta som vi kan bära på. Till allt det så vill jag skicka med kraft och frid ifrån Gud. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Och till slut så får vi sjunga glädjesalmen Var glad för Kristus lever, nummer 521. Sen är ni välkomna på kyrkfika. Och glöm inte att gärna ta med dig en påsklilja sen innan du går hem.